Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Kära himmelske far, du har i din kärlek gett oss din heliga lag för att vi ska få veta din vilja. Lär oss att se att den är till vårt bästa så att vi inte föraktar dina bud utan gärna gör efter dem. Lär oss framför allt att se att vi inte kan förlita oss på lagen när vi ska träda fram inför domen, utan att vi flyr till Jesus som har hållit lagen i vårt ställe, tagit straffet för att vi har brutit lagen, och sedan med glädje fråga dig hur du vill att vi ska leva. Amen. Vi ska i vår predikan stanna inför dagens ämne kärlekens lag, men också ta som utgångspunkt episteltexten som vi redan hörde. Från Jakobs brevs andra kapitel. Texten innehåller de allvarliga orden: den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Jakob tar också fram särskilt två av Guds bud. Nämligen: du ska inte begå äktenskapsbrott. Och du ska inte mörda. Det finns orsak att gå igenom alla buden dag som denna. När vi har kärlekens lag som tema. Men vi ska börja med att fråga oss. Hur det kan komma sig att Guds lag kan kallas kärlekens lag. Och så ska vi se på en del av buden. För att sedan avsluta med att jämföra det här uttrycket med frihetens lag som också finns i texten. Vi vet av beskrivningen av laggivningen på Sinai, där Gud presenterar sig, att Gud är en nitälskande Gud som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led. När man hatar honom. Det här är oerhört starka ord. Väldigt allvarligt. Gud framställs också som en förtärande eld som förbränner syndaren inför hans ögon. Av det här har man ibland dragit slutsatsen att Gud som uppenbarar sig i Gamla testamentet är annorlunda än den Gud som kommer till oss i Nya testamentet, och då främst genom Jesus. Han skulle på något sätt ha förändrats. I GT skulle han vara en sträng domare, kräva total lydnad, medan han i Nya testamentet uppenbara sin kärlek och förlåtelse. Vi vill ju inte veta av någon lagiskhet i Kristi kyrka. Men när man säger så, att vi inte ska ta så noga med Gamla testamentets Gud, det är en lagisk Gud, så då vet man inte vad det här ordet egentligen betyder. Jesus förknippar ju kärleken med buden i sitt avskedstal, till exempel Johannes 14. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Det är alltså i högsta grad kristligt och rätt att hålla fast vid Guds lag. En kristen föraktar inte Guds bud. Men det här är ännu inte detsamma som lagiskhet. Att vara lagisk betyder att ha lagen som frälsningsväg. Att förtrösta på lagen när man kommer inför Gud. Då har vi blicken hos oss själva och menar att det är vi, jag, som ska kunna visa på någonting som håller. Men den vägen leder till förtappelse, för vi är dömda av en enda sak, ett enda felsteg som vi gör mot Guds lag, som Jakob sa. Gud är faktiskt i sitt väsen oföränderlig. Han är samma Gud i Gamla testamentet som i Nya testamentet. Från första början älskar Gud oss, och hans kärlek har inte tagit slut. Hans kärlek kommer fram redan på syndafallets dag, Ja, naturligtvis redan då han skapade människorna. Men på syndafallets dag, när människorna sprang undan, gjorde tvärt emot hans ord, så kommer han till den som förledde dem, till ormen, och dömer honom och säger att kvinnans säd ska trampas under ormens huvud. Det här är ett löfte som grundar sig i Guds kärlek. Han vill inte mista sina barn. Samtidigt är Gud helig, och hans helighet är lika stor idag. Gud kan inte låta någon synd eller någon syndare komma nära sig. Det går inte ihop med hans helighet. Han hatar all synd. Och därmed är varje syndare utestängd genom hans helighet. Men Gud vill att hans skapade barn ska vara nära honom. Han vill ha oss som sina egna. Han vill att vi ska vara heliga så som han är helig. Men då måste vi ju allt följa Guds bud, som Jakob skriver. Och inte missa ett enda stycke. Vi vet att vi inte klarar det. Och därför har Gud i sin kärlek uppenbarat en annan frälsningsväg än den som förtröstar på oss, på vad vi har. Nämligen den självutgivande kärleken som möter oss i hans son, Jesus Kristus. Det här ska vi återkomma till, för det är det som löser allt, löser denna motsägelse, det som löser en syndare från skulden och ger oss visshet och frid inför Gud. Men vi har också orsak idag att undersöka hur Gud talar till oss i sin lag. Hur vill Gud att vi ska leva enligt de 10 buden? För hans vilja står ändå fast. Han har inte upphävt sina bud. Vi måste här nöja oss med några block. Men egentligen borde vi som kristna varje dag repetera Guds 10 bud. Martin Luther ger oss den föreskriften att vi varje dag när vi börjar dagen ska påminna oss Guds 10 bud, trosartiklarna och bönen. Och jag antar att vi inte är så riktigt särskilt lutherska i det fallet. Det är en bra föresats som vi kan börja dagen med att påminna oss om Guds goda vilja, för den är uttryckt i hans lag. Och påminn, börjar dagen med Guds 10 bud. Då Jesus av en skriftlärd fick frågan vilket som är det största budet, svarar han enligt Markus 12. Det största är detta: hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: du ska älska din nästa som dig själv. Jesus gör här en sammanfattning av buden till två grupper. Och därför brukar man säga att lagen är delad enligt att älska Gud överallt som den ena tavlan och att älska sin nästa som dig själv som den andra tavlan. Gud kom ju med två stentavlor. Han gav två stentavlor till Mose som han hade skrivit buden på med sitt eget finger, heter det. Och då brukar man tänka det delat på det här sättet. Den första tavlan handlar alltså om kärleken till Gud. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Det här är ju också Israels trosbekännelse. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. En tredelning som många också ser som en introduktion till treenigheten. Herren är en. Det brukar väl nog alla kristna utgå ifrån. Vi ska inte tillbe andra gudar vid sidan av honom. Men vi vet hur svårt det här var redan för Israels barn. Det var den synd som de fortast hamnade i att de började dyrka andra gudar. För redan när Mose var uppe hos Gud på berget så samlade man ihop guld och ville att Aaron skulle stöpa en kalv av guld som de sen började dyrka och sa, det här är Israels Gud, han som har fört oss ut ur Egypten. Fruktansvärt. Men det var inte bara den gången. Gud straffade dem hårt, men de fick ändå uppleva hans kärlek om och om igen. Men det var inte enda gången. Det kom många gånger igen när de övergav Herren och dyrkade andra gudar. Idag kanske våra tankar går till hinduer eller buddhister som ställer upp och tillber bilder. Också allt mer i våra nordiska länder på grund av invandringen till stor del. Men vi behöver inte tänka så konkret på bilder gjorda av trä eller sten. Luther säger i Stora katekesen, en gud kallas det som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tar sin tillflykt till. Kort sagt, det som du förtröstar på är din gud. Eller kalla det avgud eftersom det inte finns andra gudar än Herren Gud. Det som vi först kommer att tänka på är våra pengar, våra jordiska tillgångar, som antingen kan bli en snara för oss att försöka få mera och skydda och bevara, eller en oro att vi inte har tillräckligt med det. Men till det kommer Jesus och säger oss i bergspredikan att vi inte kan tjäna två herrar. Väljer vi att tjäna mammon, det yttre goda, då kan vi inte tjäna Gud. Vad behöver man Gud till om man har allt gott som livet kan erbjuda? Utan honom, via pengarna. Vi vet ju samtidigt att det är många som har slutat sitt liv tragiskt i förtid, fast man har haft mycket pengar. Rikedom är inget som ger livet verklig mening. Men Jesus ger den kristna vägledning just där i bergspredikan då han säger, sök först efter Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Allt det andra. Sök först Guds rike. En direkt följd av första budet är det andra, att Guds namn ska hållas heligt. Vi ska inte bruka hans namn lättvindigt, inte heller anropa andra andeväsen som djävulen och hans hjälpredor. I vår tid kan det vara ett särskilt behov att tänka just på Guds helighet, eftersom vördnaden för det heliga skiljer vår tid från tidigare generationer. Ibland upplever man det som moralism från äldre när man förfasar sig över barn som springer runt i kyrkan och kanske ända upp i koret. Eller när man går i kyrkan eller fram till Herrens måltid klädd lite i strandkläder och lite hur som helst. Förr klädde man alltid upp sig i det bästa man hade inför gudstjänsten. Det kan vara något att tänka på, men samtidigt så behöver det ju inte bli snobberi eller högfärd över det. Men det är tänkvärt att det finns allt mera påpekanden från kända experter på etikett hur man ska klä sig när man är i kyrkan. Det har vi nog orsak att tänka på. Det är inte ett strandcafé eller en semesterort. Det är många som tänker så här. Frihetens lag, den säger jag får göra som jag vill. Ingen annan behöver komma och säga till mig hur jag ska göra. Vi ska vara fria från lagiska bestämmelser som hör samman med forna tider. Nej, så här är det inte. Det handlar inte om det, utan det är det att man vill markera att någonting är särskilt heligt. Ett rum där vi firar gudstjänst är inte vilken marknadsplats som helst. Det har vi ju lärt oss av Jesus. Utan där, dit kommer vi med vördnad och andakt. Det behöver också barnen lära sig. När vi kommer till Guds ord, som är huvudobjektet i det tredje budet, så har vi där en ganska radikal skillnad mellan det tredje budet i Gamla testamentet, Sinaiförbundet, och det nya förbundet. Därför att Sinaiförbundet ger Israels barn en yttre bestämd pedagogisk ram hur de ska leva. Och därför får de noggranna bestämmelser om vad man får göra på den sjunde dagen. Det här bygger på den naturliga veckorytmen och den har ju sitt ursprung i skapelseveckan. Det här förbudet gällde i sin ursprungliga form bara Israels barn. Hedningarna kunde på sin höjd uppfatta att det var bra att vila någon gång emellanåt, men de hade inte någon vilodag. Men för Israels barn var syftet att de skulle ägna den här dagen åt Gud och lära sig lita på hans omsorg också i vardagliga ting, genom att de också fick mat för följande dag utan att behöva göra något extra för det på den sjätte dagen. Då Martin Luther förklarar tredje budets funktion i det nya förbundet sätter han Guds ord i centrum. Gud vill att vi ska kunna sätta våra vardagliga bekymmer åt sidan en dag i veckan. Vi ska kunna få vila upp från kroppsliga uppgifter för att kunna gå till Herrens hus och ägna oss åt det som hör hans rike till. Men det handlar inte om att låta bli att göra det och det enligt ett yttre mönster. För det säger ju också Paulus i sina brev. Men det kan vi inte desto mera gå in på idag. Det hör till någon annan perikop, någon annan söndag. Det viktiga för oss, det är att Gud har gett oss en dag inför vilan med Guds ord. Möjligheten att ta vara på, att höra och läsa Guds ord, är det som vi får höra och lära oss om. Då vi så kommer över till den andra tavlan riktas uppmärksamheten mot våra medmänniskor. Först bland dem är våra närmaste, våra föräldrar, Guds representanter här på jorden. Och vi befalls att hedra dem. Och Paulus säger att det här budet är det första som har ett löfte med sig. För att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden. För alla föräldrar som fostrar barn är det all orsak att tänka på hur barnen ska fostras och förmanas så att de lyder sina föräldrar i allt. Det passar inte in i vår tids sätt att se på barnuppfostran. Men kom ihåg att det är Herrens bud att barnen ska lyda sina föräldrar i allt. Det gäller ju första hand barnen så länge de är små eller omyndiga och inte i strikt juridisk mening när de har blivit myndiga och flyttat hemifrån. Men barnens skyldighet att hedra sina föräldrar upphör aldrig. Förr var det en självklarhet att den äldste mannen i huset var den som bestämde i hela familjen också, över barnbarn. Det var på gott och ont. Allt sådant kan vi inte tillämpa i dagens samhälle. Men den grundläggande principen att hedra, den står klart fast. Detsamma gäller all annan överhet som är Guds representanter i vårt samhälle. De är satta över oss för att vi ska ha ett tryggt och ordnat liv. Och vår uppgift är att lyda och tjäna dem, fast vi inte alltid tycker lika. De femte och sjätte buden nämns särskilt av Jakob i vår text. Här har vi väldigt lätt att uttala våra domar om medmänniskor som struntar i Guds bud. Då det gäller vårt samhälles avsteg från Guds bud är det väl knappast något annat där man så flagrant struntar i vad Gud har sagt. Jag tänker på det skamlösa dödandet av ofödda barn som rent av uppmuntras av vårt samhälle. Och lika håller det på att gå med respekten för livet i dess slutskede, alltså frågan om dödshjälp. Och när det gäller sjätte budet råder ju rena laglösheten. Det värsta är kanske att inte ens kristna längre verkar respektera Guds ordningar med äktenskapet. Vad Gud har sagt har ersatts av den subjektiva rätten att bestämma över sitt liv och vad som är bra för en själv. Så här långt kanske vi är helt nöjda med att rikta blickarna mot andra. Det gäller ju andra det här, eller hur? Vi ska gå ett steg längre och tänka på vad Jesus säger om oss i förhållande till det budet. Jesus inskärpte i sin bergspredikan att redan en tanke, ett begär i vårt inre, är äktenskapsbrott. Då det gäller mord säger han att vrede och bitterhet mot en medmänniska redan är mord i vårt hjärta. Det här är allvarligt. Då märker vi att Guds bud drabbar oss alla och dömer oss. Då blir det som Paulus skriver i Romarbrevet 2. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Och här blir det verkligen allvarligt att påminna som Jakobs ord. Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Skyldig till allt. Vad händer då? Om jag är skyldig till att ha överträtt alla Guds bud. Det hjälper inte att be Gud om att ha överseende med oss. Att se mellan fingrarna. Att hänvisa till att det är många andra som har varit värre. Det hjälper inte att komma med böner om tålamod. Jag ska nog köta mig bara jag får en ny möjlighet. Jag var och missade nu en gång här. Men nu lovar jag att bättra mig. Jag ska reparera mina misstag. Nej. En enda överträdelse leder till döden. Den eviga döden. Om Gud skulle straffa mig som han kräver i sin rättvisa lag. Därför så finns det bara en sak att göra. Det är att vädja till frihetens lag, den som finns hos Jesus. Då Jakob talar om frihetens lag handlar det om någonting helt annat än en frihet att göra som vi vill. Det handlar inte om att Gud nu bara plötsligt ändrar sig och säger: det spelar inte någon roll att du inte kan göra allt vad lagen säger. Det spelar verkligen roll. För att kunna få sina skapade och älskade barn till sig i himlen måste Gud komma till oss. Han måste bli människa. Han måste bli svag, hjälplös. Han måste underkastas alla frestelser. Han måste lida och dö. Det värsta tortyrstraff som människor har hittat på. Det spelar nog en roll, för det var för dina och mina synders skull. Som människa måste han göra två saker. Han måste leva enligt varje lagens bud, till punkt och pricka. Han måste alltså vara syndfri. Och för det andra, han måste ta straffet för allt det vi hade brutit. Han måste lida det yttersta straffet för människosläktets syndaskuld. Och det här leder till en härlig följd. Följden av det här är att vi får byta med honom. Den synd som skulle ha drivit oss till döden, den synd tog han på sig. Han led straffet för den. Och det liv som han levde, heligt och rent, det gav han dig och mig. Tänk så märkligt. Därför får vi i honom stå rena och heliga inför honom. Vi behöver inte ha dåligt samvete och mena att det är någonting som inte riktigt räcker här nu som jag ännu måste skarva i med. Eller vi behöver inte vara oroliga. Ska jag klara mig? För kommer vi i Jesus så kommer vi i fullkomlighet. Med hans rättfärdighet som mantel är vi helt trygga. Det straff han tog gäller för hela världens synd och skuld. Men det blir till välsignelse för den som är döpt och tror på Jesus. Så säger ju Markus tydligt i sitt sista kapitel. Den som känner Jesus och bekänner honom ska också Jesus bekänna på den yttersta dagen. Men den som inte tror, han ska bli fördömd. Därför är det en fruktansvärd tragedi att så många går omkring och inte bryr sig om vad han har gjort. De lever för denna världens goda. De gör som människorna på Noas tid. De åt, drack, gifte sig och hade inte en tanke på att det skulle komma någon dom. Plötsligt var domen över dem. Vattenfloden sköljde på Noas tid. Vi vet också av Bibeln att det ska komma en dom när världen går under på grund av Guds kommando. Den dag då han har bestämt. och den ska komma lika plötsligt som floden. Därför ska vi inte förakta Guds kärlek utan lyssna medan det är tid. Det är så barmhärtigheten triumferar över domen. Idag tackar vi Gud för hans barmhärtighet då vi ser att vi är dömda under lagen. Genom Jesus är vi fria från lagens straff. Det är frihetens lag. Denna frihetens lag vill sedan fylla oss med kärlek till honom och kärlek till våra medmänniskor, dem som vi lever med i vår vardag, så att vi med glädje vill göra det som han säger oss i sina bud. Det får vi stava på varje dag. Det har vi nu under trefaldighetstiden många gånger möjlighet att lära oss och påminna oss vad Jesus säger att vi ska göra för våra medmänniskor. Allt det här vill han att vi ska göra för att vi ska få hälsa honom i glädje när han kommer och för att hans namn ska bli ärat genom Jesus Kristus. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till ände och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.